Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av succé YouTube-kanalen Market Makers.
Jajamensan, vi har ju rebrandat nu. Vi ska inte längre vara en podcast, för vi tycker att det är lite passé. Det är svårt att få nya lyssnare, så vi har helt gått över till att vara YouTube och framförallt TikTok. För att vem vill få liksom sina analyser i en timmes format när det kan få dem i 15 sekunders format? Evolution Gaming, köp, kan bara gå upp. Bara boom,
exakt,
bara bing.
Och vi ska ju byta namn till Matmakers också. För dagens avsnitt har vi nämligen med oss en YouTuber. Vi ska inte till YouTube på riktigt alltså. Men vi har med oss en YouTuber, Johan Hedberg, som är mer känd kanske som Matgeek. En av Sveriges största YouTube-kanaler inom just mat. Otroligt intressant. Och jag prenumererar faktiskt bara på 3 stycken kanaler på YouTube. Jag är inte så mycket YouTube-människa, men prenumererar på 3 kanaler och en av dem är faktiskt Matgeek. Så det var så jag fick upp ögonen för Johan. Och sen så visade sig att han också är aktieintresserad. Så jag tyckte att det kunde varit kul avsnitt att snacka om att väva ihop de här 2 sakerna. Och sen så är han väldigt intressant. Han har ju faktiskt rätt rolig historia liksom med bolag som han skapat och sålt och så vidare. Mycket intressanta spaningar blir det i dagens avsnitt.
Exakt, så vi går in liksom YouTube både från ett aktieperspektiv men också från ett bolags- och brandingsperspektiv.
Mycket matnyttigt helt enkelt.
Mycket matnyttigt. Sen, ja exakt, in på aktier, in på allt möjligt känns det som. Det är oerhört kul avsnitt och det känns verkligen som vi är 3 gamla polare. Så att skitkul att göra det här avsnittet.
Verkligen, och vi ska inte dra ut på tiden för det är ett ganska långt, saftigt avsnitt. Så att vi ska bara då, innan vi drar igång, säga att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och köp alltså inte någonting bara för att vi eller Johan gillar ett bolag till exempel. Vi vill den här veckan återigen tacka vår sponsor Best Secret. Det är det hemliga modeparadiset där du kan få upp till 80% rabatt på 3000 kvalitetsvarumärken. Och det är ju faktiskt så, Best Secret har ju varit med oss nu hela året, vilket vi är superglada för. Vi vet inte hur det blir nästa år, men vi vill i alla fall tacka dem då för den här tiden de har varit med och stöttat Market Makers. Det är en produkt vi verkligen ställer oss bakom, eller känns vi ställer oss bakom. Vi gillar Best Secret, vi tycker att det är bra grejer man kan hitta där, och framförallt till fantastiska priser, vilket såklart gillar oss då som är värdeinvesterare och vill ha sparad krona.
Absolut, utan Best Secret så hade inte jag kunnat gå i full Patagonia-mundering varje dag.
Nej, och du nämnde Patagonia där. Det finns ju massor med kvalitetsmärken på Best Secret. Gant, J. Lindeberg, Oskar Jakobsson, Tommy Hilfiger, mer. Men som sagt, upp till 80% rabatt på de märkena. Det är ganska, alltså det är en oslagbar deal egentligen. Så gå in på bestsecret.com/marketmakers för att då bli inbjuden. För man måste bli inbjuden för att kunna handla här. Och det är ni nu tack vare oss. bestsecret.com/marketmakers så kan ni ta del av de här fantastiska erbjudandena.
Stort tack till Best Secret!
Då säger vi välkommen till podden Johan Hedberg, även känd som YouTube-kanalen Matgeek. Eller är det du som är Matgeek eller är det kanalen som är Matgeek?
Ja, det är... Gud, det är en fråga jag aldrig har fått förut. Det här är så storhetsvansinnigt slår till direkt. Men jag är Matgeek.
Det är därför vi kommer få det stora journalistpriset i år. För att vi ställer frågorna som ingen annan ställer.
Hur kom du in på det här med YouTube?
Jag, lång historia kort, så började jag skriva. Jag har jobbat, drivit en del egna bolag tidigare. Jobbat som PR-konsult. Och sen så jobbade jag inom ett projekt som lades ner på ett företag. Och då... var jag så här, vad gör jag nu? Och då hade jag en matblogg som hette då Matgeek, som egentligen bara var en receptsamling för mig, men som hade växt. Då började jag få massa förfrågningar om att göra grejer, så min fru sa det, okej, men du tar ett år på dig, vi lever på mina pengar, bevisa att du får det att funka. Liksom. Jag menar, hon är ju lärare, så pengar har ju aldrig varit något problem. Men, fast de har det bättre idag, det skämtet håller inte riktigt längre. Men och då så heter det, så då hyrde jag ett pyttelitet kontor och så skrev jag liksom mat... reportage för typ olika tidningar, gjorde en hel del jobb åt Electrolux, ett antal företag, och sen så kom jag i kontakt med ett företag då som heter United Screens, som är ett säljnätverk för YouTube-kanaler. Och då hade jag, när jag jobbade på PR-byrå i Stockholm, hade jag varit ute och föreläst ganska mycket om liksom det här, hur media förändras från linjärt till on demand, och visat mycket exempel på liksom hur vi flyttade över till YouTube mer och mer. Här är ju ett antal år sedan. Men då sa United Screens att du borde starta en YouTube-kanal om mat, för vi märker att det blir mer och mer intresse från liksom annonsörssidan. Det kommer att finnas en ekonomisk liksom hållbarhet i det här. Och då insåg jag att ja, far, det måste jag göra. I värsta fall så är man ju färglös och då är det bara att lägga ner. Men jag menar, ja, annars så vi testar och ser. Jag kan vara för sent på den här bollen, men ja, det var jag ju inte då. Så det är väl 6,5 år sedan. Herregud. Ja.
Och hur ser det ut idag? Liksom? Jag är väldigt nyfiken på hur hela liksom, influencer- eller YouTube-ekonomin ser ut. Hur funkar det liksom, att vara influencer egentligen? Eller hur funkar det att vara YouTuber?
Ja, alltså att vara influencer, det var under en period som man sa såhär, jag är matbloggare och folk fnissade. Och idag säger jag såhär, influencer, ja men du ser inte ut som någon som håller på med så mycket med mode. Man bara, nej. Men det är väl egentligen, man får stå på några olika ben. Det ena är YouTube-annonserna, de annonser man ser liksom, som företag köper via Googles liksom, auktionssystem. De kan inte jag styra för 5 öre. Och det är väl en... ja, kan det vara 10% av min årsomsättning? Och sen så är det rena så här affiliate-länkar. När man har, om jag till exempel använder en stekpanna i en video, så brukar jag länka till den, och så har man lite provision på försäljning som görs via den. Nu kommer ju Black Friday. Hela den här veckan är ju ganska viktig på det perspektivet. Men säg att det är 10% av omsättningen på hela året. Och sen så 80% är ju liksom sponsrade videos, när företag säger, hej du, vi har den här peston gjord på svenska örter, svensk rapsolja, och liksom, vad skulle du kunna tänka dig med det här? Ja, men du, vänta, pesto, vi gör så här 3 snabba matlådor eller 3 minipizzor. Ja, så får man laborera fram, så kommer man med ett förslag till kunden och säger liksom att det här skulle jag vilja göra, som liksom lyfter produkten på ett relevant sätt och som driver försäljning förstås. Jag menar, det här är ju inte så här... nu kommer jag segla iväg lite. Men det är fortfarande lite så att man i styrelserummet säger det, att åh fan, hörni, video är hett. Vi måste satsa på video. Köp video. Och så går kunderna ut och så, ja men vi vill jobba med YouTube. Ja men vad vill ni sälja? Ja men vi tycker det är en skön grej. Där är vi inte riktigt längre. Idag så börjar företagen förstå att det här är en mediainvestering. Och lägger du X kronor, då ska du ha X gånger 2 tillbaka i försäljning. Och det som är fett är att film har som bra konvertering. Liksom. Jag har jobbat med så många olika medier tidigare, och just film har så bra konvertering. Så att Det är väldigt tacksamt att prata om produkter därför att man ser att det säljer. Och det är lite ekonomin i det.
Det låter ju ganska liknande som podcast. Vi har ju testat lite grann med YouTube, både jag och Fabian har lite erfarenhet från det. Mm. Podcast är ett extremt annorlunda medium på väldigt många sätt. Framförallt när det gäller, man ska säga då, kundkonvertering till podden. Alltså lyssnare eller visningar egentligen för YouTube funkar väldigt annorlunda. Men jag känner igen där ändå du pratar om ekonomi. Nu lever inte vi på något sätt på våran podd, men det är samma grej där. Vi har ju också sådana programmerade liksom annonser från Acast, ja, som är precis som YouTube-reklamen, som är helt random. Vi har ingen aning vad det är. Och de betalar ju också då mycket, mycket sämre, just för att det är så extremt generellt. Mm. Medan det här då sponsrade innehållet är ju det man kan tjäna lite pengar på för att det når ut en publik. Och där tänker jag att, jag vet att finans liksom generellt är ganska lönsam för att oftast har bolagen som vill synas mycket pengar liksom. Jag tänker att det måste vara ganska tacksamt också just inom mat och dryck väl. För där vill man ju också verkligen nå ut, och jag tänker att video som du säger är väldigt effektivt. Jag vet ju själv om man kollar på dina videor, man blir ju väldigt ofta hungrig eller törstig liksom på det man tittar på.
Jo, men alltså jag tror så här att hade jag jobbat med sms-lån eller spel och gambling, då hade jag haft bättre liksom, kunnat haft bättre betalt per konvertering. Men fördelen här är att det är en bransch som är ganska konjunkturokänslig. Det har vi sett bland annat under det här coronaåret som har varit. Och att de är vana vid att typ köpa tv-reklam i vanliga fall. Och jag menar, du kan ju inte lägga in en tv-reklam, kan du inte lägga in en länk till en mobilrabattkupong eller till företagets produktsida eller till en återförsäljare liksom. Jag ska inte snacka skit om tv-reklam, det fyller också sin funktion, men de är vana vid att betala ganska bra. Men sen måste man också se till, jag menar, jag levererar ju inte tittare som typ Therese Lindgren gör, eller som Jocke och Jonna. Jag är ju liksom på två divisioner längre ner.
Fast det är så nischat å andra sidan. Alla dina tittare är ju intresserade av exakt den saken som du kan göra annonser om egentligen, eller innehåll om.
Ja, och 80% av de som tittar på min kanal är män, och män är ganska svåra att nå. Sen så vet ju kunden att det konverterar bra. Det är väl det som är skälet till att jag har liksom mestadels liksom återkommande företag som jag jobbar med.
Har du någon särskild strategi när det kommer till monetarisering? Jag hör till exempel att det är rätt vanligt runt kanske Black Friday, men framförallt framför jul, att trycka ut så många YouTube-videos som möjligt, eftersom det finns många företag som är väldigt villiga att betala mycket runt den tiden. Så får du in mer sponsorer, får du in mer ads, så kommer du få mycket mer klir i kassan. Jobbar du någonting med, på det sättet?
Alltså, nej, det gör jag inte. Och skälet till det är ju att jag har en uttalad strategi och har varit helt värdelös på att planera. Det är som att varje år, det här är min sjätte jul på YouTube, eller sjunde jul på YouTube, och jag är fortfarande så här, hopp, nu kom det här igen. Liksom, borde jag inte ha lagt in sillen och gjort löggen med det här laget? Nu har vi spelat in ganska mycket videos innan. Jag har haft så här Josefin Baumann, som är en så här gudabenådad konditor, som jag har betalat för, liksom, jag har hyrt henne i 2 dagar för att hon ska göra julgodis med mig. Och då, det blir ju 4 bra filmer. Men eftersom att liksom de här annonserna som är innan videosarna är så pass liten del av min totala omsättning, så är det snarare viktigare för mig att göra videos som jag vet att jag tycker är roligt, för det är ju därför jag har mitt jobb, men också som jag vet att tittarna uppskattar, därför att det är viktigare att de stannar kvar och tittar på kanalen, så att de, nu ska jag låta cynisk eller som att jag är beräknande, men så att de stannar kvar och tittar, så att när det kommer en sponsrad video längre fram, då kollar de på den också.
Men nu när du går in på det här, har du märkt någon skillnad mellan det du kanske själv tycker är intressant ämne och det som lockar tittare?
Jag gör ju ibland videos som jag tycker är skitkul, men som jag vet att det här kommer locka väldigt få visningar. Som till exempel hur man ekfatslagrar en drink. Det är ju liksom smalt sin åt helvete. Men det lockar vuxna tittare, och det är de jag tycker är roligast. De här väldigt unga tittarna, det finns fortfarande så här, man vill se drama och du vet, följa trender och liksom såna här saker. Och jag är ju inte det, det funkar inte liksom. Jag är 44 år, det finns ingen trovärdighet i att jag gör såna saker.
Är det någon skillnad på YouTube monetariserar det där då? Alltså att man kanske lite mer premie på de äldre tittarna?
Jag vet inte, jag tror att det beror lite på, det beror helt på vad annonsörerna köper in under vissa perioder. Jag menar, de kan ju gå in och begära att de ska... Jag menar, det är det som är liksom United Screens styrka, är att dit ringer en mediebyrå och säger så här, hej, nu vill vi köpa så här många par ögon i den här åldersspannet, det här, i de här länderna som är typ män. Ja, då hamnar ju min kanal där, och då får jag det lite bättre betalt. Men Jag vet inte, det var under en period som jag försökte anpassa materialet så här jättemycket och tänkte så här: okej, okay, nu måste jag ha en sjukt nördig video i veckan, jag måste ha en liksom mer folklig, festlig, fullsatt, en kort, en lång. Men nu är det mer så här, du vet, vad känner jag för att göra idag? Ja, men ja, vad har jag i min kylskåp? Vi gör en sån, okej, varför inte? Vildsvinsalami, ja, fuck yes. Ja, hur man städar ett golv på ett effektivt sätt? Ja, varför inte? Det tycker jag är kul. Ja. Mm. En av mina bästa videos som jag har, eller som jag fick bäst respons, det var ju när jag och Andreas pratade i 30 minuter om min nya diskmaskin. För det är så fascinerande hur man liksom bygger upp en diskmaskin idag, hur man tänker strategiskt med de olika facken och tystnaden. Okej, förlåt. Ja, ni fattar poängen.
Nej, men det är det jag tänker också, samtidigt är styrkan är ju, eller det man gillar generellt med de moderna medierna är ju att oftast när det är genuint, alltså det lyser igenom. Jag tänker man kan jämföra det med vissa andra, så är det ju verkligen att man bara pressar in reklam i det. Medan jag upplever att vissa, och du är ju en av dem då som gör, när det väl är reklam så är det, eller annonserat material liksom, så är det ju ganska genuint ändå, att det är en produkt man ändå kan stå bakom. Det tror jag ändå måste hjälpa jättemycket med konvertering, liksom, att det blir mer lönsamt för de som annonserar.
Jo, men så är det ju. Jag menar, det lyser ju framförallt igenom om man inte gillar en produkt. Och jag menar, det är väl, jag har gjort typ 1200 videos, och det är två sponsrade videos som jag har gjort som jag ångrar. Ett samarbete som jag kände, nej, det här varit fel, för att kunden ville ha sitt eget filmcrew, liksom, och det har varit så jävla ospontant. Och sen var det en som jag la upp på ett felaktigt sätt, liksom. Och sen kan man ju inte heller vara så här, ni skulle bara veta hur mycket jobb jag tackar nej till, bara för inte sånt jag kan stå för. För det är ingen som bryr sig, liksom. Det är helt irrelevant. Vad finns det för trovärdighet i en sån sak? Men ibland är det skönt att säga så här till, när man får förfrågningar, att nej, men det där... Får jag berätta en liten anekdot?
Ja, absolut.
Jo, men så här,
nej.
Kavli hörde av sig till mig. Det här stannar mellan oss, va? Eller hur? Det är ingen... Nej, men så här var. Det här är ett bra exempel. Kavli hörde av sig till mig för ett antal år sedan och bara, hej du, vi skulle vilja göra lite videos om våran mjukost. Och jag bara, nej. Nej. Jag jobbar med kvalitet, va? Mm. Och så de bara, vad snackar de? Men du vet, jag vet ju hur det där funkar. Så då sa de det, men du, om du tar och läser på vår innehållsförteckning, så hör av dig sen. Så kollade innehållsförteckningen och då är det så här, ja, men det är ost, det är svensk skinka, svensk bacon, det är så här svenska ingredienser. Det är lite smältsalter, för annars skulle det inte vara löst då, förstås. But that's it, och lite konserveringsmedel. Och jag gillar ju konserveringsmedel, för annars skulle vi få slänga jättemycket mer mat. Och det är ju inte alls vad vi vill göra, liksom. Men det är en annan podcast och en annan dag. Så sa jag, men vad fan, om jag tänker att det är en skamprodukt, liksom, då måste det måste vara fler som gör det. Då måste vi ju få åka till en fabrik och titta på hur man gör det här. Och då var de så här, okej då, vi börjar där. Så då åkte vi till fabriken och så filmade vi hur de gör mjukost. Och det var ett sånt kanonsamarbete, därför att det var ju så, visade sig att det var inte bara jag som trodde att mjukost var en liksom skämsprodukt, utan det var ju många. Och då, ja, sen jobbade vi ihop bra länge. Så det är så man vill använda liksom video. Kolla, fan, det är ju så här det ser ut.
Ja. Alltså, rent allmänt när det kommer till branschen, inte bara video, men... eller, vi gör överlag, men framförallt YouTube. Vad tror du om branschen framöver? Och ser du några trendskiften där?
Alltså, det mognar. YouTube mognar. Om man tittar på USA, hur det ser ut där, så är det ju jättemycket liksom seriösa. Jag menar, det vet ni ju bara inom finans. Visst, vi har en del så här hey Bubba Reba-människor som Dave Portnoy och så här, som bara liksom sitter och skriker och pekar på grafer. Men det finns sjukt mycket bra, liksom riktigt bra utbildningsmaterial och intressanta personer att följa. Så är det ju med mat också. Och i Sverige så tror jag att det börjar mogna mycket. Det går ju mer och mer mot så här do-it-yourself-videos. Jag är ju liksom, jag förvånas över att ingen har gjort en bra hemmafixarkanal. För det, jag menar, fattar du hur mycket Byggmax alla de här skulle sponsra en sån? Framförallt nu när alla ska bygga sin egen veranda hemma och poolhus och fan hans moster, liksom.
Ja, Sverige känns ju allmänt kanske 4-5 år efter USAs YouTube-marknader, om man ska säga.
Ja, men visst är det så.
Några år i alla fall.
Ja, men så är det, absolut. Och Norge ligger ytterligare 4 år efter det. Så jag menar, vi ska inte skämmas över att vi ligger en bit bakom, men jag tror på det. Och Vi ser ju också att den första YouTube-generationen börjar bli vuxen och de vill ju ha ett vuxet material. Så att det är liksom, det sker en mognad.
Det tycker jag är rätt intressant. Min fru kollar ju mycket på YouTube och det är rätt roligt att se många av de här då som är mer klassiska influencers, hur de har gått från, alltså de åldras ju också så jag blir ju äldre.
Ja.
Och helt plötsligt nu börjar ju alla de här föda barnen. Det är, vad heter de? Margot till exempel som lade sin förlossning på YouTube och slog igenom. Kinsa, alla de här liksom får ju nu barn och nu är liksom det är ett nytt innehåll men med samma personer. Det är rätt intressant att man kommer följa i princip hela deras liv framåt.
Ja. Men så har vi ju, Margot är ju ett sånt otroligt bra exempel på någon som jag ser inte henne som influencer längre liksom, utan hon har ju tagit klivet ut och blivit liksom dels, jag menar, ta inte det här på fel sätt, men du vet, vi såg ju typ på så här TV4 programledare förut som hade liksom hela medieregistret, de gjorde lite radio, lite tv, de fanns överallt. Margot är ju en sån som har liksom hon är ju så jävla duktig på det hon håller på med. Så hon kan ju synas i alla medier. Hon har väl varit med i så här, typ Let's Dance också, va?
Fråga nog fel person.
Var det inte en dans? Är det inte en danspodd här? Har jag missförstått någonting?
Men jag håller med om att hon kör lite mer omnikanal, om man ska använda sådana uttryck.
Ja, visst. Ja. Och det där är ju sjukt häftigt. För det inflytande hon har. Det är ju inte konstigt att Försvarsmakten valde att jobba med henne när de skulle pusha sin flygvapenutbildning.
Men det är väl allmänt en väldigt vettig strategi att ha om man ska nå ut och skapa någon typ av... Ja, ett varumärke helt enkelt, att man försöker komma över så många kanaler som möjligt. Att vara helt etablerad på en kanal är ju väldigt riskfyllt.
Jo, men den stora frågan för mig idag, det är ju typ så här, borde jag försöka lansera liksom, eller göra någonting på TikTok? För det växer ju något så kopiöst.
Har du märkt något där? Allmänt övergång av liksom, kanske tittare eller något typ av tryck att jag måste in på TikTok?
Nej, det har jag inte. Alltså, men jag är ju bara rädd för att, du vet, om 10 år så gör jag videos på YouTube och det är typ 8 tittare kvar för alla andra har emigrerat till någon annanstans. Jag menar, man tycker att YouTube har funnits sedan urminnes tider, men vadå, det är sedan 2006. Det är ju liksom ingen tid alls egentligen. Och TikTok är ju liksom den första seriösa utmanaren. Men jag gillar inte riktigt, jag tycker att det fortfarande är alldeles för, liksom för omoget som medium. Det blir för mycket så här, kolla här, gör den här hamburgaren, jag slänger alla grejer i väggen och skriker lite. Och det är liksom... Fan, nej, I'm too old for this shit. Det är liksom, det är lite så.
Ja, men det brukar ju vara så att omogna medier, de brukar ju ge högst avkastning till de tidigare, eller de tidigaste, de som kommer in tidigast, om man ska säga. Så det kanske är dags att hoppa in.
Men det är ju det som är grejen också, man vill ju in och pissa in reviret liksom. Man vill ju etablera en plattform där medan det fortfarande liksom finns en stark tillväxt. Du vill ju inte komma in som tvåa eller fyra. Ja. Vart lite för ärligt här.
Samtidigt är det ju lite samma som du sa om YouTube, att man tror ofta att tåget har gått. Trodde vi också samtidigt när vi startade en till liksom aktiepodd också. Och det visar sig oftast att man är inte så sen på tåget som man tror. Så länge du gör bra innehåll så brukar det liksom växa och få en plats.
Jo, men jag menar, det är samma sak med en podd som med en YouTube-kanal. Att det handlar egentligen inte om när man kommer in i det. Det handlar om att göra utifrån en uttalad strategi och hålla en kontinuitet i det liksom. Jag menar, ni växer ju för att man vet vad man får och när man får det liksom.
Men man kan ju också ställa sig frågan liksom, vad är för sent när det kommer till podcast eller YouTube eller TikTok och grejer. Man kan ju tänka, antingen är det för att det är många som redan gör det, eller så kan man ju se på ett helt annat sätt. Det är ju faktiskt nu som det börjar bli lite viable att faktiskt ha en kanal eller podcast. Du faktiskt är företag som vill betala mycket pengar. Jag menar, för 10 år sedan när folk kanske tyckte att det är nu då man skulle ha gjort en kanal, då kunde du knappt tjäna några pengar. Då de här största kanalerna som nu är döda och helt förlegade, de tjänar ju knappt en spottstyver jämfört med de här multimiljonärsungarna nu som springer runt som är 22 och köper lyxmansions i LA. Var ju bara en dröm.
Vem är som är äldst här? Är du eller jag? Nej, men alltså, 2000, nu ska vi se, där runt 2008-2009, då var det typ en vloggare som hette Lonely Girl 15. Och hon var en sån här tjej som satt i sitt rum och snackade i USA och pratade om så här tonårsproblematik, du vet, med killar och skola och såna grejer. Så jävla mycket följare. Och det var otroligt välgjord kanal. Den var så välgjord därför att det var två killar som pluggade filmvetenskap och sånt där, som skrev hennes manus åt henne. Det var liksom en setup alltihopa. Och när det där kom fram, det var ju mer spruckna hjärtan än liksom när typ, jag vet inte, något random boyband gav upp. Men de tjänade ju inga pengar på det. De var ju kända, men de tjänade inga pengar på det. Idag så kan du ju faktiskt göra bra innehåll löpande som, och ha det som en business. Kanske inte i första hand för att bli rik, men för att kunna liksom livnära sig på det och utvecklas med det. Jag menar, jag har liksom fru, två barn och hus och hund, och jag kan inte hålla på liksom och göra det här bara för att det är kul. Den fritiden finns inte liksom. Antingen är det ett jobb eller så är det inte alls.
Vad skulle man behöva veta om man vill starta sitt egna brand eller business på till exempel YouTube?
Bara gör det. Bara, alltså, du vet, ha någonting som är hållbart på sikt och bara fan starta. Mina första videos gjorde jag med en gammal GoPro liksom. Och sen kan man bara växla upp vart efter. Jag vet ju David Kringlund som är en polare till mig som startade en YouTube-kanal ganska nyligen om cocktails som är svinbra. Han gick och köpte så Arri-lampor för 40 000, men han är lite av perfektionist. Folk bara, oof, jävligt snyggt producerade videos. Man bara, ja, med den setupen då blir det snyggt. Men han var ju också så här, jag tycker man borde göra mer cocktails på svenska. Ja, och sen är han väldigt liksom likable och duktig. Han är ju blivit utnämnd till världens bästa bartender, så han har ju uppenbarligen fallit för det. Men vi heter det, kör bara. Bara dra igång det. Vad fan... Ja. Du committar ju inte till så mycket.
Nej, och det jag tänker är att generellt handlar det om att man får ju bygga och framförallt granska vad som går bra. Jag tänker väldigt mycket på, vi hade ett av våra absolut första avsnitt nästan, tror jag, hade vi med en kille som heter Ivan on Tech, eller hans YouTube-kanal heter Ivan on Tech, ska jag säga.
Just det, Bitcoin-killen.
Exakt, och han gjorde ju egentligen videor om, han pluggade väl på KTH, datateknik eller något, gjorde videor allmänt om programmering och sådär och fick typ inga tittare. Och sen gjorde han bara någon om, okej, men hur funkar blockchain då rent tekniskt?
Ja.
Och han var ju också en sån som man trodde liksom att nu, men det är lite sent på tåget med Bitcoin, det stod ju $10,000 eller något redan. Och så började han göra videor på det och helt plötsligt bara exploderade. Och då bara fortsatte han göra, okej, men då gör jag bara kryptovalutsvideo liksom. Och han omsatte, tror jag, mellan 10 och 20 miljoner i sitt bolag typ andra året eller någonting. Oh. För att han upptäckte liksom att det var en enorm efterfrågan. Det fanns ingen som gjorde det. Så han är mer eller mindre störst på liksom kryptovalutor på hela YouTube. Helt galet och gick extremt fort. Och det känns också som att han bara satt och riggade upp någonting och körde. Idag har han ju en riktig studio med svinstora skärmar och grejer. Det ser ut som en daily show liksom. Som
det
kör
det har vi också, om alla lyssnar här.
Vi är också sjukt snygga. Synd bara att det är podd så ingen ser det.
Nej, tur. Men det där är ju sån typ, det är ju sån tydligt exempel på så här. Men jag gör en här grej för att jag brinner för det. Oj, det funkade. Ja, vad bra, då fortsätter jag göra det. Ja, det är ju kanon liksom.
Om vi backar ett steg där till, vi pratar om TikTok och sådär. Generellt, vilka andra sociala medier gillar du och vilka ogillar du? Vilka tycker du är liksom mest intressant att hålla koll på?
Alltså, man ska nog inte blanda ihop vad jag gillar med vad som gäller liksom generellt. Men jag gillar Instagram därför att de följare som jag har där, liksom, de är mogna, de känner mig och vi har ett bra... Liksom, jag har inga troll där. Jag får bra feedback och de kommer med jättemycket bra idéer. Och så, jag menar, mina tittare på YouTube är förstås finviktiga. Sen använder jag en Discord-kanal för vissa av mina tittare.
Är det någon slags Patreon-upplägg då? Att man, om man donerar liksom, så får man tillgång till en Discord-kanal, eller?
Alltså, precis. Det finns en sån här medlemskap på YouTube. Det viktiga med en sån grej är egentligen, alltså, misstolka inte det här nu, men det viktiga är inte pengarna de skänker, utan det är att de liksom, de blir ju committade fans. Jag kan ha liksom, de kommer in och modererar när jag har livesändningar, de hjälper till att sprida mina videos, de har så här genomtänkt och ärlig feedback, och jag kan fråga dem så här. Ja, men som nu var det så här, okej, jag ska göra en video om vad jag har i kylskåpet. Vad är jag absolut inte får ha där? Och det var någon som bara, ja, den där oöppnade hot sauce som du hade för 4 år sedan är väl bra om den inte står kvar liksom. Och det gör den ju. Ett minne från Baba Gump's shrimp när jag och min fru var i San Francisco för många år sedan. Men ja, annan historia. Jag gillar liksom relationsbyggandet. Jag tycker det är kul. Jag är ju en sån gammal forum-buff som hängde på så här dvdforum.nu en gång i tiden.
Alla lyssnare under 30 undrar ju delvis vad DVD är och också vad forum är.
Ja, jag vet.
Nej, du nämnde Instagram där och du har väl lite ett annat perspektiv och... De har ju liksom genomfört en rätt stor uppdatering nu där de har skiftat över. Den gamla like-knappen har nu blivit shopping-knapp. Har du någon inside info? Vad tycker folk som jobbar som med Instagram eller vad man ska säga.
Jag vet inte, jag är inte med i någon sån här Discord-kanal för oss influencers.
Har du inte en hemlig klubb där ni pratar om allting?
det finns garanterat, men jag är inte inbjuden. Men vad heter det? Det är som det brukar vara. Nej, men jag tycker att det är sån där grej är ju otroligt frustrerande. Jag gillar ju inte det. Flexibilitet är början på kaos. Förändringar är av ondo. Så här var det liksom, här har man försökt att fixa ett problem som inte finns. Helt plötsligt så är det två knapptryck bort för att göra ett stories-inlägg. Och det är ju så här, det är jävligt irriterande. Poängen med Instagram stories skulle ju vara att det var snabbt att bara skicka ut liksom. Och så var det ute när det hände. Och det som är väldigt frustrerande, det är ju att både när det kommer till Instagram och när det kommer till YouTube, så sitter man ju helt, ja, min affärsverksamhet sitter i knät på en tjänsteleverantör som inte berättar innan vad de tänker göra. Så det var liksom, som ett exempel, så la jag ut en bild på Hellströms gin, deras en gin, och bara, den här är så jävla god, och nu passa på liksom ut och beställ den här nu, för den här behöver komma in på Systembolagen. Inte sponsrad, jag får inte vara sponsrad av alkoholvarumärken, det är olagligt för det första. Det är bara en jävligt bra gin gjord av en liten entreprenör på Gotland. Då var det väl någon som anmälde den där bilden, och Instagram bara, alkoholreklam, tror jag. För helt plötsligt så sa de bara, du kan inte använda annonsverktyget längre på ett tag, tills liksom, ja, du får en bestraffning här nu en viss tid. Jaha, hur lång tid är det? Nej, det berättar vi inte. Jag kan ju överklaga det här. Alltså, det är ju fel. Det här var ju bara, jag har ju bara lagt ut det spontant. Nej, tyvärr inte. Man bara, men jaha. Ja, nej, då är det väl så. Så, och jag menar, tänk om det funkade så för typ SSAB. Eller säg vem som helst liksom.
För det där är intressant. Ja. Det har man ju framförallt mycket om YouTube också. Folk, delvis när det är någon som då har enligt liksom konsensus kontroversiella åsikter, så kan ju YouTube gå in och stänga av monetariseringen för dem. Och man har ju också det här just med att, ja, men när man får en video blockerad av någon anledning, så visst, du kan ju skriva till YouTube och fråga, men du får ju inget svar egentligen. Alltså, det blir ju mer eller mindre att det försvinner, rinner mellan stolarna.
Ja.
Och det gör ju att många klagar på just YouTube, och precis som du säger nu med Instagram, att man har ingen kontroll. Som du säger, skulle man jämföra det med ett stort industribolag, det är inte som att någon helt plötsligt bara kan säga, nej, men vi vill inte sälja stål till dig längre. Nej, varför inte? Nej, det säger vi inte. Ja, när får jag köpa stål igen? Ja, inom en snar framtid. Ja. Men samtidigt så är ju folk kvar på YouTube, för det är ju det som är störst, och Instagram.
Jo, så är det ju. Men man ska glömma, det som haltar lite i min parallell, det är ju det att det är väldigt få av SSABs kunder som är en massa så här bortskämda jävla snorungar som har sin första kontakt med affärsverksamhet när de har fått sjukt mycket följare på Instagram eller YouTube. Om det skulle hända något med något av mina videos, då kan jag höra av mig till United Screens som kontaktar YouTube, för de har liksom kanalerna direkt in. Ja, men det som är grejen med liksom när man blockerar annonser och de bitarna, det är ju att det är ett väldigt effektivt sätt för YouTube att säga att det här är material vi inte tolererar här, men vi kan heller inte ta ner det, för att det finns ju någon form av yttrandefrihet under ansvar. Men det vart sånt jävla liv ett tag, för att det var typ så här, stora amerikanska företagsannonser dök upp för någon hatvideo. Ja, men det har ju att göra med att de har gjort dels har de valt ut sina kanaler som de annonserar på dåligt. De har varit lata liksom. De har gjort en dålig upphandling. Och dels så är det ju så här det funkar. Om du typ går in på ett bibliotek och så kastar du ut flyers som ska fastna på varenda bok, då är det klart att någon av de där böckerna kommer ju vara Mein Kampf. Och det ser ju inte bra ut liksom, men det är så det blir. Men då blir det direkt att så här, då blir folk förbannade, bara, hur kan en annons synas för den här hatvideon? Och då skulle Coca-Cola kunna ha ryggrad och säga så här, shit happens, nu har vi tagit bort den. Men istället blir det så här, då tar vi bort alla annonser från YouTube. Det är liksom, det är helt orimligt.
Jag tänkte på det också, det är många som klarar nu på Twitter till exempel, att Twitter har börjat lägga in, framförallt det är ju mycket på grund av Trumps tweets, så lägger de in under liksom att det här är någonting som är frågasatt till exempel. Uh-huh. Man har lagt in det nu också, om man försöker dela en artikel, så om man inte har tryckt på den innan själv, så frågar man, har du verkligen läst artikeln?
Det är bra.
Och många av de där grejerna är liksom bra tycker jag, men då är det ju alltid folk som går ut och gnäller också, men varför är det Twitter nu som ska kontrollera vad som är sant och
det
inte?
Det är censur!
Ja, men det är ett företag, du har ju valt ett amerikanskt bolag som din medieplattform. Och det var egentligen lite det jag fiskade efter, att trots att då alla egentligen klagar och säger att de ska lämna Twitter, de ska lämna YouTube och Instagram och så vidare, så gör de inte det. Är du bullish om man tittar på Google eller Alphabet? Är det ett bolag som du gillar liksom? Tror du att de kommer behålla sin position?
Ja, det finns ju inget annat. Jag menar, det är som en fråga, kommer jorden fortfarande rotera liksom? Ja, det är klart. Jag kan sakna, jag vet nu, jag minns när min lillebror, han är 10 år yngre än vad jag är, en gång för länge sedan visade mig Google liksom. Kolla här, vilken avskalat sökverktyg. De visar de mest relevanta resultaten. Och här under står det hur lång tid det tog för dem att crawla fram resultaten. Google har ju gått från att varit ett skönt ingenjörsdrivet liksom spännande företag till att bli liksom en behemoth som numera är typ så här, istället för att ha så här sköna utvecklarbloggar och berätta om nyheter, så är det typ så här, är det bara, det är helt personlighetslöst, men fortfarande, de levererar en hel del verktyg som är bra. Vi skulle inte klara oss utan dem idag, och om det inte var för att de hade tagit bort Google Reader en gång i tiden, så skulle jag tycka att de var fulländade liksom. Men ja, nej, det är klart, de kommer bara växa. Det finns inga alternativ.
Nej, de har ju sånt sjukt försprång. De har väl 90% av sökmarknaden. De är både nummer ett, nummer två. Nummer ett är Google, nummer två är Google Images. Nummer tre, det är YouTube.
Ja, men alltså, skulle jag gå upp och säga till min son så här, du, vad hette den här låten? Kan du binga det? Då skulle han bara, huh? Ja, men googla det. Ja, ja, ja.
Kom ju ut statistik som sa att det vanligaste sökordet på Bing, det är ju Google. Det säger ju egentligen allt.
Det jag tycker är extremt intressant med Google, det är ju möjligheterna med, faktiskt med YouTube. När man ser att befolkningen går till att bli allt mer mobil, som man ser i Asien, och då tenderar man att söka på text mindre och föredrar att få saker rekommenderade. Och det är ju framförallt på mobil som man drar upp YouTube istället för Google och söker på hur man gör saker. Får det visat för sig. Så jag tror att är man bullish Google, då borde man framförallt vara bullish till YouTube och hur det kan fortsätta växa.
Ja, men YouTube är ju världens näst största sökmotor. Bara en sån sak.
Exakt. Och så det jag tyckte var riktigt intressant nu i våras när det var det här i USA med att TikTok skulle bli bannat. TikTok har ju blivit så här superjätte bara senaste året, sen när corona hände. Jag menar, nu senaste Q3 så har det ju gått om i västvärlden både Facebook och Instagram användning, och i Kina har det gått om Tencent WeChat. Men det man såg var ju då att användarna på TikTok, det var inte så att de gick över och gjorde en Instagram eller Facebook. Alla började ju skapa sina egna YouTubes. För det var där de kunde liksom försöka samla någon typ av liksom publik ifall det värsta händer. Och det är väl det jag tror det kommer bli. Det kommer bli någon brand, liksom hub för varumärken.
Ja, mycket möjligt. Mycket möjligt. Jag menar, du behöver ju diversifiera. Du kan ju inte lägga alla ägg i samma korg. Det är ju inte som ett privatsparande.
Jag tycker bara en annan talande punkt, det är ju en stor antitrust, eller hela tiden antitrust-utredningen mot Google. Men en av dem som är nu, det är ju att de inte ska få betala då egentligen pengar till Apple att få vara standard sökmotor på deras produkter, pratar man om ibland. Då kom det ju fram att runt 20% av Apples intäkter är ju från Google som betalar att vara sökmotor på Apples produkter. Och det säger rätt mycket, och Apple är ju liksom ett av världens största företag. Och de får in en femtedel av sina intäkter från Google liksom, bara för att finnas på deras produkter.
Det är så jävla, det är så sjukt. Ja.
Jag tänkte vi skulle hoppa vidare till lite sådana frågor just apropå Google, Apple och så vidare. Ditt börsintresse. Mm-hmm. Vi har inte bara bjudit in dig för att prata mat. Vi kan kanske ta en snabb YouTube-fråga till här, bara som vi fick in på Twitter också, som jag tyckte var lite rolig och leder in på det här jag ska prata om. Jag är ju inget YouTube-fan överhuvudtaget. Fabian kollar väldigt mycket på YouTube. Jag tittar i princip inte på någonting. Men jag har upptäckt två kanaler egentligen jag följer. Och det är ju faktiskt din kanal och vad heter den? Uppdrag Mat. Så det är väldigt samma tema. Och nu har jag adderat en tredje kanal, och det är just David Kringlund som du pratade om där, som jag upptäckte via din kanal då. Och det var lite kul, för att det var någon på Twitter då som frågade exakt, som följde exakt samma kanaler som mig, de två kanalerna var det enda han hade på YouTube. Och han undrade då vilka andra YouTubers man ska följa för det första. Sen ska jag komma in på min riktiga fråga. Oh. Så en följerek från dig, förutom Uppdrag Mat och Matgeek, och nu David Kringlund då.
Ja, alltså, en del av problematiken ligger ju i att jag har ju, man skulle kunna tro att jag tittar på YouTube jättemycket. Men jag hinner ju inte det liksom. Dels är jag ju lite så här spelnörd. Det finns en kille som heter The Rad Brad som sitter och spelar igenom spel för numera 10 miljoner prenumeranter. Otroligt underhållande. Han tycker det är riktigt kul. Och sen så, ja, men sen har, är det ju, man tittar man upp på de som är prenumererade som kommer upp här, då är det Försvarsmakten, EFN, Top Gear Eater är ju en bra matkanal som är ganska underhållande. Helt klart. Men alltså mest så är det ju det att man söker. Jag använder YouTube mestadels för att söka efter sånt som jag liksom, just det här problemet skulle jag behöva lösa. Typ jag behöver kolla på 10 videos nu om hur man gör en autentisk pad thai. Ja, och då hittar man ju någon ny liksom schysst YouTube-kanal från liksom Thailand. Ja, då, bra, då följer vi den. Sådär. Och sen är det typ NASA och SpaceX som jag följer. NBC News. Jo, för tusan. Philip Poon. Också en bra matkanal. Där har vi.
Han från gamla Mästerkocken, va?
Ja, visst. Sjukt duktig, jätteunderhållande och Han är en skillad kock som också är entertainer. Så att, det är tydlig följrek på honom.
Ja, och det skulle leda in på, som sagt, anledningen till att jag drog hela den här långa harangen. Det var ju för att, så att jag upptäckte din kanal, och sen så sakta, eller korta in på, så upptäckte jag också just att du var aktieintresserad också, vilket jag tyckte var roligt då. Så det var ju därför från första början vi började prata och att du kom med här i podden också. Så det jag tänkte fråga, hur kommer det sig att du har ett intresse för aktier? Hur kom du in på det?
Ska vi vara helt ärliga med varandra?
Ja, om du är okej med att vara ärlig med lyssnarna också.
Nej, men så här är det. Jag flyttade till Uppsala en gång i tiden, det är över 20 år sedan, för att plugga nationalekonomi. Dels hade jag sett Aronofsky-brödernas film Pi, som handlar om ett matematiskt geni som liksom inser att det finns någon kod bakom liksom som styr börsen, eller det går att knäcka den där koden. Den är ju exceptionellt syrad som film, men jäkligt bra. Och någonstans så drevs jag av tanken på att så här, nu låter det här väldigt mycket som att jag tog LSD, men det finns en själ i börsen som är jävligt vacker liksom. I de liksom instrument som fanns då, så det finns liksom en puls. Då när man pluggade nationalekonomi i Uppsala, då fanns det ett tradingrum i källaren där de hade typ 6 datorer som hade internetuppkoppling. Och där var det, enligt ryktet, var det några som pluggade nationalekonomi som livnärde sig på att trada. Och det var ju liksom, det är mer upphetsande än så kunde det knappast bli.
Vad sa du, 20 år sedan, så det var runt, det var dotcom-bubblan då, eller?
Ja, det var innan, det måste vara typ 95-96, någonting sånt där, va? 94-95-96.
En kille som jag jobbade med som är finansiell rådgivare, han berättade, han pluggade kring dotcom-bubblan här i Linköping. Där det också finns ett börsrum då. Och då berättade han ju att då satt ju han och många andra och tradade hela dagen för att gå på lektioner och tjänade mycket pengar som helst. Så då var han ju miljonär första gången. Och sen så sprack dotcom-bubblan. Så då började alla plugga igen. Ja. sen var han mångmiljonär nästa gång lagom till finanskrisen. Och sen var han av med allt en gång till.
Nej, men vad fan. Nej, men grejen var den att... men jag var ju värdelös på att plugga. Det var det jag skulle säga. Jag läste 2 terminer. Till slut så hade CSN en piltavla mitt ansikte på, liksom, på sitt kontor. Så då fick jag göra lite annat istället. Så då började jag jobba och tyckte att det var mycket roligare. Och sen har jag väl alltid liksom... Jag minns ju hur jag kunde vara ute på landet utanför Sala där mina föräldrar bodde och skicka sms till Dagens Industris tjänst för att få Ericsson börskurser. Det kändes så jävla high tech. och sen så har jag är ju generellt jag är väldigt mycket mer för att spendera än för att spara. Men i och med att man började inse att livet inte är oändligt, man behöver börja spara till pension. Och när man får barn börjar jag spara undan till barnen. Mina föräldrar sparade mitt barnbidrag och satte in i fonder. Det kan jag säga, det var jag jävligt lycklig utav, för det kunde jag leva på några år när jag pluggade liksom, som gjorde att jag inte behövde ta så mycket studiemedel. Jag fick inte ta några studiemedel, men det, som sagt, tar man 2 poäng på 2 terminer så blir det inte så mycket studielån. Men grejen är den att så sen har det där sakta växt fram, och jag tycker att det är väldigt fascinerande att sitta och titta på skärmen och se liksom rörelser. För mig blir det som en långfilm. Jag behöver inte handla i det liksom. Jag vill bara liksom, ja. Men så här, när man jobbade på PR-byrå, då var det otroligt viktigt att hänga med i nyheterna, för jag jobbade med en del med krishantering. Och då hade jag Google Reader för att plocka in jättemycket olika media, och sen så hade jag en massa alerts, så att så fort det hände någonting med någon av mina kunder, då visste jag det liksom. Om det var ett blogginlägg eller vad det än var. Man var on top of shit. Och idag då behöver du inte ha en Bloomberg-terminal. Du kan sitta liksom med börsdata, med Finwire. Det är inte så många tusen i månaden du behöver lägga för att vara liksom fan rätt inne i smeten. Utan att, ja, men du vet, så nära man kan komma utan att ha insiderkänningar eller liksom bli inbjuden på någon speciell evenemang. Att vakna klockan så här 5:45 på morgonen när min fru går upp och duschar och säger, fixar du kaffe till mig? Och man snabbt så här får skanna igenom alla nyheter på vägen medan man snubblar ner för trappen mot kaffebryggaren liksom. Det är någonting som är så jävla livgivande i det. Eftersom att börsen är liksom aktiv från 6 på morgonen till 23 på kvällen, så det är liksom,
ja, det är 24-7 om det handlar valutor eller krypto.
Berätta inte för honom det.
Ja, nej, men det går ju inte, för då blir jag fast. Det blir som en drog för mig. Det är det som är problemet. Jag vet ju inte, jag kan ju inte sluta. Jag kan ju med glädje säga att jag var på... Nackdelen med det är ju att om man är väldigt aktiv i sin liksom handel, jag kan berätta sen liksom hur jag lägger upp det, men då var vi på en filminspelning med en kund som var liksom en jävligt bra kund, och den krävde allt fokus, och jag bara får notifiering att idag det här går åt helvete idag liksom. Det var när två veckor sedan, det var den här jättesättningen.
Det var någon så kallad sektorrotation där på vaccinnyheterna.
Ja, 2 dagars sektorrotation. Ja. Det var min livs dyraste filminspelning kan jag säga. Ja, men det, så kan det vara.
Händer att du sektorroterade ut det då, eller?
Ja, men jag roterade mig nästan ner i graven. Nej, det så illa var det inte. Men det var, jag hade hela, alltså innan det amerikanska valet, min fru är amerikan, född i Sverige med amerikansk medborgare och svensk medborgare. Min svärfar som bor här i Uppsala är amerikansk medborgare, och ja, vi är ju inte Trump-vänner så i alla fall. Så att när, det var ju väldigt mycket som talade för Biden, så jag hade ju tagit position för Biden, och det som liksom skulle gynnas av att han kom till makten utan att det varit ett kaotiskt liksom efterspel i USA. Och det där spelade ju ut sjukt bra ett antal dagar. Jag var ju så jävla nöjd. Och som vanligt, man skulle ha bara liksom stängt positionerna, tagit hem vinsten och börjat om på ny kula igen. Men man får ju hybris och så blir man hårt straffad för det liksom. Så är det.
Allmänt, hur ser din investeringsstrategi ut?
Förlora bara pengar du måste ha så du är motiverad. Nej, men så här va. Några olika upplägg. Dels har jag min tjänstepension som jag har tidigare bara suttit liksom i ett par fonder. Nu i våras så plockade jag över det till Avanza för att kunna ha någon form av buy and hold portfölj. Och där är min tanke att ha mycket trygghet och en del bolag som jag brinner för och som jag tror har framtiden för sig. Om man tänker som typ Boost, Storytel... lite sådana, och så varvat med en del liksom trygga som kanske inte är investmentbolag som inte kanske avkastar, ja nu har de ju gått bra då, men som generellt ligger liksom och takta på bara. Sen har jag företagets konto som är pengar som jag bygger upp som en buffert för företaget. Min målbild har alltid varit att jag ska kunna ha 1 års lön och alla kostnadstäckningar sittandes för att ifall skiten träffar fläkten. De har jag liksom i en portfölj som har lite latcho liksom del så peta in i sånt som kan gå jävligt bra och som får gå väldigt dåligt, och en del som är tankt att det ska sitta för liksom lång tid. Ja. Och sen så har jag liksom ett litet interactive brokers konto bara för att kunna leka med optioner, för att jag vill lära mig det. Men där handlar nästan allt aldrig, det är nästan bara liksom vad heter det, papperspengar där, liksom demokonto. Och sen så har jag ett IG-konto för algosar som är liksom en lärohistoria.
Den tänker vi ska återkomma till, för det tycker jag är rätt intressant. Men vi avvaktar lite med den. Vad är det för typ av bolag att titta på? Vi ger ju alldeles klart någon rekommendation, någonting, men ändå kul att höra framförallt kanske om det finns någonting inom ändå ditt gebit kring mat och sådär. Vi fick ju någon Twitter-fråga om du ägde Beyond. Jag vet att du pratade tidigare om HelloFresh till exempel, som vi tog upp faktiskt i podden sen. Finns det några andra sådana du kikar på som är intressanta?
Alltså, Beyond Meat tycker jag är spännande, men jag kan de för dåligt, och den är så super, eller har ju varit så väldigt volatil, så att jag har känt att så här, de har gått, det spelar ingen roll vad de säljer för någonting, de har fått så mycket fans liksom. HelloFresh tycker jag är otroligt spännande. Just Eat Takeaway, som också är liksom en sammanslagning av flera bolag, eller sammanslagning, ja, men det är en jätte inom liksom hemleveranser, är också väldigt spännande. Jag är ju, för ett antal år sedan så jobbade jag med Midsona och varit jävligt fascinerad av ett bolag som jag då inte visste att det var börsnoterat, men jag visste bara att vdn var liksom grundaren och han brann för det där och för liksom ekologisk mat. Och generellt är jag lite så här, ekologisk mat i sig är inte liksom ett, det behöver inte vara bra för det, men jag var till och med till deras liksom fabrik och tittade på när de paketerar mycket grejer, och de har riktigt så mycket högkvalitativa saker. Men jag har aldrig ägt deras aktier, men det är en sån sak som jag ångrar att jag inte liksom investerade i, för där har vi ju ett bolag som är riktigt, riktigt bra. Jag kan tycka att AK, liksom fettbolaget, är väldigt spännande. Och sen så Scandi Standard, eftersom att jag likt många tycker att kyckling är ett väldigt bra livsmedel. Liksom. Vi borde äta mer kyckling. Och vi borde gynna svensk livsmedelsproduktion så generellt. Men Scandi Standard vet jag inte hur de har gått nu på sistone, men fram till innan corona så var det ganska liksom, var det inte så jätteupphetsande. Och nu så mataktier är väl liksom, är jag väl, ja, Det är svårt. Man vill ju kunna säga att man äger massa olika, men många är ju så jävla tråkiga också.
Det här med att äta mer kyckling, det låter ju... Vad heter de? Den amerikanska snabbmatskedjan Chick-fil-A. De har ju en klassisk slogan som heter Eat more chicken. Och så är det en massa kossor som står med skyltar och försöker lura amerikanerna att käka kyckling istället för att käka kossa.
Ja. En ännu bättre slogan apropå det, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad de heter, men man åker förbi Mantorp, alltså racingbanan eller Mantorp. Då finns en stor skylt från något bolag som håller på med ägg. Och deras slogan är ju bara ät ägg. Den gillar jag också. Den är lite de här liksom klassiska Coca-Cola körde ju också, drick Coca-Cola.
Jävla tydligt.
Jag gillar dem, den är rakt på sak.
Ägg är ju ett komplett livsmedel också. Jag älskar ägg. Jag äter kopiösa mängder ägg. Inte så att det är sjukligt, men jag äter lätt 2-3 ägg om dagen alltså.
Bästa tillagningssättet på ägg då? Vad är det godaste äggrätten?
Nej, men alltså du vet, ett bra kokt ägg på morgonen. Jag lägger i kallt vatten, kokar upp vattnet, kokar i exakt 6 minuter och 20 sekunder. 6:30 om grabben vill ha ett ägg, för han vill ha lite fastare, det får man respektera. Och sen så bara ner med isvatten, knäck upp skalet lite direkt, låt det ligga och dra isvattnet lite så att skalet liksom släpper ifrån ägget, skalar, käkar med Kalles kaviar. Det är ju liksom, det finns ett skäl till varför krig har startats över avsaknad av Kalles kaviar.
Ja, men du vet vad man brukar säga, nu är det kokta ägget stekt.
Japp, exakt.
Men man tycker ändå, eftersom du håller på med mat, men du håller också på med social media, är du aktiv rent aktiemässigt inom social mediebolag?
Åh gud, ja. Något fruktansvärt. Alltså jag... Eftersom att jag någonstans tror ju och ser ju hur mycket pengar, mediapengar som förflyttas till social media, så finns det ju liksom, så förstår jag ju också att deras totala del, eller deras del av den totala kakan växer ju hela tiden. Jag menar, titta på hur mycket tv och liknande media tappar. Det är klart att Facebook är superspännande. Du vet, jag minns ju när det var så här, nu är Facebook värderat till $1 miljard. Folk bara, det är helt sjukt! Det är helt sjukt! Det finns inget slut på eländet. Och vi pratar ju lite samma sak om Tesla idag. Och jag har ju mer och mer nu efter valet liksom velat förflytta mig över till, och det känns som att jag är så jävla sist på den här bollen så det är pinsamt att prata om det liksom. Men green energy liksom, generellt. Jag vet ju att det är framtiden. Jag har ju sett hur man har tidigare börjat prata om elbilar och så har kommit något som ser ut som det hämtat från en taskig Terminator liksom klischéfilm. Idag ser ju elbilarna ut som vanliga bilar. Vi kan åka upp till stugan i Sälen med dem. Det är nu det börjar funka. Och det är nu vi ser den här förändringen, den monumentala förändringen i samhället på riktigt. Sen kan jag inte bedöma om Tesla är övervärderat. Men jag vet ju bara att i det område jag bor i så är det ingen som köper någon annan elbil än Tesla. Och kanske Renault Zoe. Så det är liksom... Ja, jag kommer att vilja flytta mer, eller peta in mer. Jag vill helst inte flytta mitt sparande, jag vill bara stoppa in mer i sparandet. Och då vill jag stoppa in det liksom i Tesla och batteriutvecklare och den biten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Spelbolag också, tänker jag. Vi kan ta för sig bara, vi tar Facebook och Google också som vi pratade om lite tidigare. Instagram då tänker jag på när jag säger Facebook. Är det bolag som du gillar att titta på?
Ja, jag gör ju det. Det där är ju så jävla kluvet, för att beroende på, jag gillar ju inte Alphabet, själen i Alphabet längre, men jag förstår ju affärsmodellen och tycker att den är väldigt spännande. Ska man då investera i ett bolag? Jag är ju inte Warren Buffett. Liksom, de aktier jag köper i det här, det kommer ju de... Liksom, det spelar ingen roll. Men jag vill ändå äga aktier i företag som jag på något vis kan stå för eller tro på att jag kan vara med och påverka. Jag är ju en sån som tycker ju att... Ja, nej, jag äger inga aktier i Alphabet i dagsläget. Jag, men däremot i Facebook.
Min nya strategi är ju inverterad ESG. Man skulle kalla det GSE. Ja, men... Och det handlar om att skapa så mycket oreda i världen som möjligt, men samtidigt tjäna så mycket pengar så att du kan peka fuck you åt folk. Ultimata fuck you-pengarna.
Ja, jag hade en diskussion med en polare förut här, att det hade varit fett att bli adlad. Hur blir man adlad i England? Ja, men det enda sättet är att rädda någonting som, när det håller på att gå åt helvete, någon riktig katastrof. Liksom. Någon håller på att spränga Buckingham Palace. Det enda sättet för mig att få reda på om någon spränger Buckingham Palace, det är ju fan att försöka göra det själv. Så att jag menar, så du har en poäng. Men däremot, så, för att vara seriös, så är jag en sån som tror på att det är, skulle vara... Och betänk nu att jag tror på det här ur en rent liksom normal medborgarkompetens, liksom så. Jag är ju inte så insatt. Men jag gillar ju tanken på att företag eller fonder investerar i till exempel oljeföretag. Därför att då kan de vara med och påverka och bidra till. Jag menar, fatta hur mycket pengar Shell och BP plöjer ner i liksom förnybar energi. Om alla bara, nej, vi vill inte ha med dem att göra. Ja, men då är de så här, men fuck you, då får vi fortsätta med olja. Men om ni ger oss lite incitament till att göra det här bättre, ja, då kanske det händer grejer liksom. Jag menar, jag har aldrig snusat i hela mitt liv, men respekt till Swedish Match som tar fram liksom syn och liknande. Det gör ju i alla fall att vi blir mindre cancerfall.
Ja, alltså, men mycket med ESG har ju inte så mycket, det känns inte så uttänkt. Det känns väldigt mycket... Man ska snabbt plocka poäng istället för att kanske göra det mest rationella för att få en bättre framtid. Jag menar, jag tror att de flesta vill röra sig från olja, men att divestera alla pengar därifrån kanske inte optimalt att göra innan man har en reell lösning.
Ja, men det är så jäkla lätt att vara så här, jag står på den goda sidan så jag säger nej till alla de här grejerna. Man bara, ja, men det är ju väldigt lätt för dig, för nu får du snabba, snygga poäng, men du bidrar ju inte till att göra samhället bättre. Det är de som vågar stå upp och säga så här, okej, jag tycker att vi köper en större andel här i det här oljebolaget och så hjälper vi dem att ställa om. Ja, där har vi hjältar. Ja. Hej, vänta, vad har du för glas? Vad dricker du, Niklas? Snyggt, vad är det för någonting?
Det här är från Lagerhaus Berlin, tror jag de heter.
Stiligt. Jag är lite av glasfetischist.
Får inte jag här för mitt klassiska IKEA-glas?
Ja, men IKEA ska krädda. IKEA gör bra glas alltså. De har ju länge gjort snygga glas.
Mm. Det är ändå lite fint, för du sitter ju ändå i London, så att ha IKEA-glas då, det är ju ändå någon form av också liten passus hem till Sverige, tänker jag.
Tänk att man alltid gillar det också. Man kan vara var som helst i världen liksom, och så bara, där är IKEA. Som att det var, bara jobbade svenskar där inne. Man klev in och hörde nationalsången.
Kuriosa är förut att jag blandade till en orimligt stor röd sour. Den köpte jag ju på din rekommendation faktiskt. Från, vad heter de, Stockholmsbränneri.
Ja, den var riktigt bra. Den är bra. Riktigt god. Mm. Riktigt bra.
Vi går tillbaka till börsen. Gamingbolag.
Ja, pratar vi gambling eller gaming?
Ja, jag tolkar det som att du har ett intresse av gaming och inte gambling. Så jag tänker att vi pratar gaming.
Jag har ett intresse av båda två.
Okay.
Nej, men så här, faktum är att ett av mina så här första bolag var ett pokerbolag som vi drev. Vi drev det ett halvår tills vi var uppköpta. Och då Vilket var helt sjukt. Vi var tre stycken som drev det. Vi hade gett oss fan på att ha den bästa kund... liksom vårda våra kunder bäst så att de stannade kvar och spelade för extra mycket. Så klev in ett bolag och köpte oss för 23 miljoner och vi var under 30 år och var helt överlyckliga. Men så var vi inlåsta i ett år och under den tiden så upptäckte man att styrelseordföranden i det bolaget som köpte oss, som var noterat på en liten lista, men han var också en jävel på att ta mycket betalt för att garantera nyemissioner i andra småbolag. Så affärsvärlden hängde ut honom som en skojare, vilket han tydligen då också var. Och alla investerare drogs ur aktien som sjönk med 98%, så att vi fick nästan ut så mycket vi kunde betala liksom skatten. Jag sa då, en dag kommer det här vara en bra story. Det är också det enda det är numera. Men jag är fascinerad av liksom gamblingvärlden och jag tycker att det är härligt, för jag har sett den växa fram ifrån liksom entreprenörer som Anders Ström och Unibet till att hur det idag är med i finrummet, att det är en accepterad liksom form och att den är liksom sker under kontrollerade former. Jag är ju ofantligt liksom upphetsad och imponerad av Evolution Gaming och deras framfart, men även liksom andra svenska spelaktörer som gör... Jag menar, när Leo Vegas drog igång, då vet jag, skrattade så här, vilka jävla idioter, det kommer aldrig att bli bra. Och det vart det ju. Så att jag är liksom min fingertoppskänsla så där. Men den är otroligt fascinerande. Sen är det ju också så här, om man tittar på gaming, alltså datorspel, så jag menar, för mig så är ju DICE, det är ju de som gjorde Pinball Fantasy och Pinball Dream, som var det första bra flipperspelet till Amigan. Ni relaterar absolut ingenting här. Jag har aldrig sett två stycken bara, varför tog vi in honom som gäst, för gud i himlen. Börjar recitera Gamla Testamentet här, alltså då går det åt helvete. Nej, men då är grejen den att jag har ändå varit med ifrån liksom att Bergsala annonserade i datormagasin och det är en otrolig, alltså folk pratar om det svenska spelundret, men de svenska spelföretagen har blivit enorma. Jag lyssnar på en del liksom spelpodcast från USA som Beyond. Ja, det finns ett gäng riktigt bra. Och där tar de ju upp liksom, ja, det är det här svenska bolaget. Ja, men det är bra. Så det är en kvalitetsstämpel, men man vet också att som, ja, när Embracer går ut och köper, då gör man det liksom inte bara för att nu ska det köpas, utan man bygger verkligen någonting enormt. Jag är otroligt impad.
Ja, det är som... Vi hade med Tinfonder för några veckor sedan och månad sedan. Att alla svenska spelbolag hade ju blivit uppköpta tidigare. Du hade ju liksom DICE, hade Minecraft. Och det är otroligt kul att det svenska spelundret har kommit tillbaka. Och det har ju faktiskt gjort.
Att de nu köper upp alla andra istället.
Det är väl sant i och för sig. Men du kanske ser en liksom lite roligare typ av uppköp när ett större bolag köper upp kanske 2-5 man studios och får lite snurr på det, snarare att de kanske behöver lägga ner än att det kommer en jätte som köper upp en annan jätte så att de blir ännu större jätte och äger marknaden på det sättet.
Men sen finns det ju fortfarande de här småspelarna som de som gör Geometry Dash, som är en sån internationell superhit till spel liksom. Det är ju tre killar i Märsta som omsätter då 70 miljoner eller någonting. Det är liksom det nya Minecraft. Det har varit stort ett par år, men det är ju så här, det finns fortfarande de här små studioserna som levererar något så brutalt bra spel, men som också har liksom kommersiella framgångar. Ja, det är jättehäftigt.
Det är väl häftigt överlag med spel, eller alla former av digital egentligen distribution, att just, det är faktiskt, du kan ju egentligen till och med vara en ensam utvecklare mer eller mindre, plocka in några människor som du möter på något forum online och som då gör musik och lite sådana grejer och faktiskt blir mångmiljonär. Sen blir ju 90% av de som gör det blir ju inte det och tjänar ganska uselt, men de som faktiskt lyckas liksom, det är rätt häftigt det historien.
Men poängen är också den att startkostnaden för att dra igång och göra en app och testa den är ju ganska liten om du har lite programmeringskunskaper själv. Jag menar, när jag jobbade liksom på ett internetbolag, vi byggde fanclubs för artister på nätet 99-2000, det fanns inga intäktsmöjligheter, det var inte det väsentliga. Det var liksom bo.com-dagarna och det var sjukt kul. Men då började man ju prata om mikrotransaktioner som var det nästa. Men då handlade det om att man skickade liksom sms, framförallt till tyska Jamba, för att köpa liksom telefonsignaler och sånt. Men man pratade ju om att så här, mikrotransaktioner, det är det som kommer bli det stora längre fram. Och man bara, ja, lycka till att tjäna pengar på det du. Och vad står vi nu och tittar på liksom? Candy Crush liksom, där har du ju superexemplet på en sån sak.
Verkligen.
Och det med startkostnader och inträdesbarriär, det kommer ju tillbaka till det du pratade om med tipsen för att dra om med YouTube till exempel. Att det är bara att köra igång liksom. Det, jag har ju inte så mycket, det är bara att testa.
Ja, och det som är intressant nu också är att du har blivit så väldigt, väldigt snabbt, och blivit så otroligt mycket lättare. Nu för tiden, och du, om man bara kollar de senaste kanske 2-3 åren, vill du starta liksom någon typ av mjukvarubolag, vill du starta någon typ av gamingbolag, det är inte bara det att det bakom är mycket lättare, du behöver inte liksom snurra igång din egna databas eller server, det kan du få ju via Amazon. Det är nästan så att du behöver knappt kunna programmera längre. Jag menar, det är otroligt enkelt att lära sig att dra igång någonting i Unity. Relativt sett vad det var för 10-15 år sedan när man först testade att programmera spel. Och alla de här olika typer av no-code-miljöer som finns tillgängliga. Där i stort sett vem som helst kan börja bygga appar och sälja ut dem. Det är otroligt häftigt och vilken möjlighet. Och det leder liksom lite tillbaka till det här med social media. Så här, man kan ju välja att se social media som ondska, att det förstör världen. Eller så kan man ju se att det har gått otroligt snabbt. Vi kommer lära oss hantera det till slut. Men fördelen som det gör är att det ger ju vem som helst möjlighet att bygga ett jäkligt coolt, jäkligt stort bolag. Eget brand som troligtvis är mycket mer värt liksom, ekonomin och världen i helhet än vad social media kan förstöra.
Plattformsägarna är ju väldigt intressant. Du var inne på Unity där som noterades nyligen som vi pratat om i podden tror jag. Epic äger ju Unreal Engine och faktiskt nu har ju Roblox lagt in sin asset, alltså de har ansökt om att notera sig.
Ja.
Och det är ju i grund och botten ett spel, men det är ju egentligen också en plattform. Det är ju lite Minecraft-aktigt, men där bygger ju folk också i princip egna spel i spelet så att säga. Så de har ju också en form av plattformstänk.
Men jag tror att jag la en tweet för 1,5-2 år sedan att hålla ögonen på Roblox. Liksom. För då märkte jag hur mycket min son och hans polare spelade det. Och hur häftigt det var liksom, dels med intäktsfördelningen till de som skapar de här subspelen i det. För det är ju en spelmotor där folk bygger upp. Men spelen är ju så här, nu ska ni bygga en fabrik. Och den som skapar flest av de här gröna bollarna vinner. Ja, och då får de ju tänka till och jobba ihop och så här. Och det finns otroligt mycket lärande i de där spelen samtidigt som det liksom genererar intäkter.
Ja, den är faktiskt mycket mer, för att Minecraft pratar man ju mycket om att det var Lego liksom i spelform. Oh. Och det hade ju en viss sanning, för du kunde ju bygga saker, men det var inte så många som orkade eller påbyggde, men i Roblox är det ju verkligen att du kan, det är mycket mer ett Lego ska jag säga. Och det är intressant som du säger, så att det är, jag tror att den ska nästan ses mer som en plattform just i den anledningen. Jag bara tänker på mina brorsbarn, eller framförallt min brorson som spelar Roblox också. Varje gång man kollar på det, varje gång man träffar honom och kollar på han spelar, så är det ju alltid ett nytt spel, fast det är fortfarande i Roblox så att säga. Så det är verkligen, man tröttnar ju inte på ett sånt spel
heller. Det som är så otroligt intressant med det, liksom det bolaget och det spelet, den plattformen, är att ska man liksom se det helt så här idealiserat i framtiden, då är det ju nästan så här, du kan se det som ett ställe där folk skulle kunna tillbringa hela sin fritid genom att spela, men också sen hela sin liksom professionella tid genom att arbeta ihop pengar. För att det de tjänar i Roblox kan de även byta ut, inte bara mot saker i Roblox utan verkliga pengar också. Hela det här blir en sjukt cykel som är otroligt intressant, som inte riktigt finns på många andra ställen.
Men jag tycker det här är intressant. Det spinner. Nu håller jag på att bli någon form av spelpodcast, men jag tycker att det här är väldigt intressant därför att för 20 år sedan, kan det vara 20 år sedan? När World of Warcraft var stort men fortfarande ganska nytt, det var en för att en kollega till mig, hans en kille i hans sons klass hade börjat liksom jobba för World of Warcraft för Blizzard på kvällarna. Det var ingen som trodde honom tills liksom de var typ hemma hos honom och frågade hans mamma, och då var ju visst, då var grejen den att då hade han ju varit så engagerad i att hjälpa nybörjare, så då var ju någon så här mod ifrån liksom Blizzard som hade kommit in och sagt att ja, men jag har mejlat honom, om du är här vid det här nybörjarstället liksom, vid den här tiden, då får du så här mycket. Så han tjänade ju liksom en jävligt bra extra peng på att lägga någon timme liksom ett par dagar i veckan på att vara där och hjälpa nybörjare. Och det var ju, drar man det där i sin förlängning, så skulle han ju kunna bara jobba inne i den där världen och tjäna riktiga pengar. Och jag menar, det blir ju som en programmerare, men han sitter inne i en spelvärld hela tiden. Nästa steg i det där blir ju liksom att han har hela sin sociala gemenskap där inne också. Och i min värld så är det så här, ja visst, man behöver fysisk kontakt. Men jag ser ju på min son som har hela sin liksom sociala gemenskap via Discord där de sitter och snackar och spelar ihop, och de bor ju runt om liksom i Mälardalsregionen. De skulle inte kunna träffas på eftermiddagen och kicka boll i parken, men han kan träffa liksom sina 8 närmaste vänner varje dag. Det är klart att den där världen kommer bli bara mer och mer lockande ju mer interaktiv den blir.
Verkligen, så gör jag redan nu när jag har kompisar som bor lite spritt överallt. Då tar man en bira, kopplar upp sig mot valfritt spel och sen går och pangar lite bovar. Mm.
Och med det sagt så är ju Zoom after work kanske den värsta jävla plågan som har uppstått under den här pandemin.
Det är helt värdelöst. Det är mycket, mycket bättre att gå in och spela valfritt spel.
Exakt.
Där man slipper... För det värsta med Zoom är liksom, eller Zoom after work, det är ju Zoomen. Det är ju Zoom-kålen, liksom.
Nej, men min Andreas som brukar med mig och filma, han berättade att de hade ju, han jobbar ju för United Screens då, så han berättade att de hade ju haft någon sån här Zoom after work, och sen så när han hade stängt av det, då insåg han att där satt han klockan 5 i sin lägenhet, lite smådragen. Och bara, jaha, ja. Och i vanliga fall, då brukar man liksom gå vidare ut, kanske ta en öl till eller någonting, men där var det så här, nej men jag, ja, kolla på tv.
Ja, nej, skittråkigt. Så, ja.
Jag tycker det är rätt intressant det du nämner också just med folk som jobbar i spelvärlden. Det har man ju sett länge, framförallt i World of Warcraft, alltså folk som håller på och farmar. I princip att man hyr ut sitt arbete, man outsourcar sitt arbete med att hitta guld och items och grejer till Kina liksom. Och så hyr man in folk över eBay och sådär. Men det är ändå ett intressant koncept som jag också tror kommer komma mycket, mycket mer. Alltså just att folk faktiskt börjar utföra egentligen arbetsuppgifter även i liksom virtuella världar. Det känns ganska givet. Jag tänkte dock, vi ska börja runda av lite grann, men jag tänkte först, vi måste ta det här bara med algohandeln, så pratar man, alltså en automatisk trading egentligen. Hur funkar det? Varför håller du på med det?
Jag tycker att det är jättespännande att ha, jag är väldigt känslomässig och det och handel går inte alltid jättebra ihop. Jag tycker att det är jättespännande att ha ett program som likt en nyhetsscanner sitter och utifrån ett visst antal regler då gör handel. Och jag tycker att det är spännande, det är lärorikt, men det är absolut inget självspelande piano. När de är igång, då måste man ha koll på dem. De är tacksamma och följer trender i marknaden. Men när det är typ valtider i USA eller liksom snabb nyheter som de inte fångar upp, för de är ju liksom lagom avancerade, då kan det ju bli farligt.
Men du, bygger du själv eller hyr du algoritmer, så att säga?
Jag önskar att jag var tillräckligt kunnig för att kunna sitta och programmera dem själv. Men jag har insett att jag har så mycket... Min tid nyttjar jag bättre på att göra andra saker. Så att jag hyr ett antal algos av ett par personer. Vi behöver inte nämna dem här, men vill ni veta vilka de är så kan ni fråga dem. Jag har ett par leverantörer som jag tycker funkar bra. Men med det sagt så måste man fortfarande hålla koll på algosarna och inte liksom... Ibland blir jag feg och så stoppar jag dem liksom, när jag tycker att jag har en bra vinst, men så visar att de tuggar på och liksom låser in ännu större vinster längre fram. Men hellre en liten vinst än en liten förlust. Ja. Det blir bättre och bättre.
Hur funkar det med liksom conviction och förtroendet för algosarna när man inte har byggt dem själv?
Jag är ganska naiv. Nej, men ja, man antingen får man köra med demokonto ett tag, det är ju att rekommendera. Eller bara köra med väldigt låga, liksom, låga insatser. Man kan köpa ett kontrakt och så ser man hur de beter sig. Och sen när man låter dem rulla så i tre månader, ja, då får man öka. Jag tror att vissa har en uppfattning av att nu hyr jag de här algosarna i ett år för 10 000 spänn och så kommer jag bli skitrik. Och så funkar det ju inte. Liksom. Det är ju som med allt annat. Men det är väldigt spännande.
Det tror jag är jättebra medskick faktiskt. Vi hade ju ett avsnitt, det var väldigt många år sedan nu, eller många år sedan ska jag säga, men det var väldigt länge sedan i podduniversumet i alla fall, så hade vi Fredrik Wilkens med, som han livnär sig ju till stor del på algohandel som han utvecklar själv. Också via IG Pro Realtime körde han. Men han sa ju också det, att det är ju ett heltidsjobb liksom. Jag sitter ju precis lika mycket som vilken trader som helst, men jag sitter och kodar och utvärderar liksom. Så att det är ju aldrig, tyvärr aldrig så att man har den här magiska koden som du var inne på förut också med när du pluggar i Uppsala.
Nej, det är ju en pipe dream.
Ja, jo, men och sådana grejer kommer aldrig att finnas. Och om det fanns sådana, då skulle ju ingen vara så dum att de hyrde ut dem. För då skulle, ja. Men däremot så tror jag också att en algo är bra, att när den liksom ger signal för att gå kort eller lång, så då får det mig att haja till. Okej, borde titta närmare på den här marknaden nu. Vad är det som händer här? Vad är det liksom som triggar den här? Mm. Så det blir ju ett form av alarmsystem också.
Jag tänkte vi skulle hoppa in på några sista matfrågor. Det är saker vi fått in på Twitter och sen lite allmänt. Och då tänkte jag först och främst fråga bästa champagne-tipset nu inför nyår. mest prisvärda tror jag frågan var på Twitter, men kör bästa tipset.
den bästa, mest prisvärda, den är slut. De sålde de sista flaskorna för en vecka sedan, men en som är min personliga favorit och som vi liksom alltid har hemma, det är Charles Heidsieck. Den finns på i de flesta systembolag runt om i landet. Den finns även i London att beställa. Och det är en jätteprisvärd champagne. Jag tror den ligger under 500 kronor. Och den är fantastisk och en väldigt vacker flaska. Så det rekommenderas.
Andra dryckestips inför jul. Favoritdrink, favoritvin, favoritöl eller vad det kan vara för någonting. Alltså, vad dricker man på julen?
Jag är ju inte så jättemycket ölmänniska. Jag är ju mörk rom eller bourbon, det tycker jag är väldigt gott. Men Stockholms bränneri har släppt sin den här Winter Negroni, som är liksom en typ en färdigblandad Negroni gjord baserad på deras Stockholms röd. Den är otroligt god. Jag ska faktiskt hämta 6 flaskor på Systembolaget imorgon som jag beställt. Den dricker jag med bara lite is. Den är fantastiskt god. Den ska drickas riktigt, riktigt kall tycker jag. Men annars så vart jag bjuden för ett tag sedan på äppelmust som kokad, som hade skjutit en stund tillsammans med en vaniljstång och en kanelstång. Och jag bara, ja men det är något mer smaken, jag kan inte riktigt sätta finger på, men det är någonting annat. De bara, ja just det, vi hade ju en flaska calvados också. Man bara, ja där har vi det. Och det blir ju jättegott, servera den varm i muggar liksom till gästerna som man inte har där, men ja, till sig själv.
En riktigt bra julöl är annars den väldigt kända Elk Brew. För att elk, det är lite juligt. Och sen är den 10%, så att det brukar bli dålig stämning på jul. Och då kan det bli ännu lite sämre stämning. Och det är ju perfekt.
Jag trodde du bara drack Guinness där borta.
Vilka är dina absoluta favoritvideos att göra?
Besöka fabriker. Eller besöka så här, produktioner. Eller att besöka återförsäljare. Vi var på så här Söders Gourmet utanför Stockholm som säljer liksom grejer till konditorer. De superavancerade maskiner, men också otroliga så här formar för att gjuta mossor och tårtor i. Sådana grejer är jättekul. Eller bara få besöka, du vet, alltså vi gjorde några filmer med Scaner och besökte deras en uppfödare nere i Smålandshållet. Han har en gård som är liksom ett helt slutet kretslopp där allt från åkarna räcker för att föda grisarna, allt bajs från grisarna blir bioenergi på gården som räcker till energiåtgången på hela gården. Alltså du vet, det är ett kretslopp. Såna där grejer, då jag bara står och skakar. Du vet, det är som att man, det är som första Depeche Mode-konserten liksom. Man bara vet inte vad man ska göra. Det är för bra.
Har du några boktips till våra lyssnare?
Ja. Ska jag rekommendera någon finansbok som jag håller på att läsa nu?
Får rekommendera precis vad du vill. Vad ska folk läsa för något?
Nej, men du, gör så här. Läs William Gibsons Neuromancer. Den är från 84 eller 86. Den håller fortfarande. Det är den första liksom
Klassiker.
Ja, första cyberpunk-era-boken. Den och en till som jag förstås har glömt namnet på. Han är bara för så dålig. Men han skrev ju Neuromancer, Count Zero och Mona Lisa Overdrive. Och den trilogin är otroliga böcker. Ägna julen åt att läsa dem. Det ger också en liten så här känsla för hur vi som är liksom 70-talister ser på internet som ett entity. Plus att det släpps ju cyberpunk-spelet snart till alla plattformar. Och då kommer jag inte vara nåbar i en vecka.
Sista frågan vi alltid ställer. Bästa och sämsta investering du har gjort, och framförallt, vad har du lärt dig av dem?
Alltså det här känns ju väldigt utlämnande på något vis. Men jo, nu ska vi få se här. Det här ska jag faktiskt ta svart på vitt. Min bästa investering är Zalando. Jag gillar e-handlare, jag gillar duktiga e-handlare. Zalando, Boozt, Lyko är liksom mina skötebarn.
Vad har du som kännetecken för en bra e-handlare? Eller vad lockar dig till en viss e-handlare framför en annan?
Ja, det första är om jag handlar där själv. Det andra är hur snabba leveranser de har och vad de har för kundbemötande. Är de trevliga mot mig när jag hör om en fråga, är de trevliga mot alla andra också. Och sen när jag går till mitt postutlämningsställe och så ser jag att hyllorna är fulla av paket ifrån Zalando, Boozt, ett antal till, då tänker man bara, det är inte bara här. Och Zalando är liksom så pass stora idag att det kommer vara svårt att konkurrera ut dem. Så det har varit min bästa investering. Jag har trott på den länge. Ja, min sämsta investering var väl ett gäng bullkontrakt när jag skulle gå emot marknaden någon gång och tänkte att nu vänder det. Så bara, nej, det var inte 23 mars än, det fortsätter fan ner vidare. Nej, men några sådana grejer. Och sen så tror jag att på långt tillbaka i tiden så ägde jag liksom, då ägde man typ en, två, tre aktier via någon depå i typ Swedbank. Och då hade jag Ericsson, för det var ju liksom det alla hade. Och då var då Ericsson gick ner till att vara någonstans ner i så här 3 spänn aktien eller någonting. Det var ju en pissdålig investering sett till procentuell utveckling. Jag tror, ja, för mig så är det lite så där att min buy and hold-portfölj, den tuggar på och den tittar jag till kanske en gång i veckan. Den som jag jobbar med lite mer löpande, den gör ju sämre resultat, men jag har mycket roligare med den. Man får vara beredd att ta lite smällar ibland, men jag tror att det man lär sig också med tiden är att inte bli liksom cocky. Du liksom, så fort man tänker att den här skiten kan jag nu, då får man en sån smäll som man liksom inte står upp längre. Så ja, ruskar man av sig det sådär och så tar man igen det igen.
Marknaden tenderar ju alltid att göra en ödmjuk om man glömmer bort att vara det själv.
Exakt så, verkligen. Den är nästan värt att tatuera in.
Vi säger stort tack Johan för att du tog dig tid att gästa podden.
Men tack så jättemycket för att jag fick vara med, superkul.
Skitkul, tack så mycket.
En fantastiskt rolig intervju måste jag säga. Det känns som att vi täckte in högt och lågt och verkligen extremt brett, alltså, ja, det var riktigt, riktigt kul måste jag säga. Jag hade kunnat prata i 2 timmar till, känner jag med Johan.
Absolut, så att kanske ser ni oss gästa Matgeek framöver, där vi liksom tar fram de bästa mattipsen när man sitter och handlar. Snabbnudlar, bananer.
Ja, vi får se vad vi kan bidra med i matvärld. Jag tror inte att Johan, han sitter nog inte och väntar bara på att vi ska ringa. Men för att hålla oss till saker som är viktiga här i alla fall, det är att ingen av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna, eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under något som kallas för eget ansvar.
Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se. Vi svarar faktiskt på varenda mejl som kommer in, även fast det kanske dröjer lite, antingen för att vi har många som har mejlat in, eller allt som oftast för att vi är jäkligt lata av oss, eller
för att vi står och lagar mat.
Exakt. Hör av er på Twitter @marketmakerspod, där även kan höra av oss till våra separata Twitter-handles, som det heter på engelska, har jag lärt mig. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes, för det är nämligen så att nu i helgen, då hamnade ju lilla Marketmaker som topp 5 näringslivspodd på iTunes. Så det kan vi bara klappa för här.
Ja, och det där betyder faktiskt väldigt mycket för oss. Mer än vad ni kan tro. Det tar alltså bara någon minut att gå in, klicka där och sätta en liten recension.
Det betyder alltså att så fort någon vill lyssna på en ny näringslivspodd, så ser de ju oss högst upp. Och då ser de, fan, den här sossepodden vill jag lyssna på. Och så kommer vi där, hallura, vi är kapitalister i ett svin.
Precis, det är det som är så finurligt med det här röda omslaget. Vi kan till och med locka in den här nya viceordförande i Vänsterpartiet som kom ut som kommunist häromdagen. Sist men absolut inte minst så vill vi såklart tacka Best Seeker för att de har varit med oss det här året. Gå in på bestseeker.se/marketmakers och kolla in de fantastiska erbjudanden de har där. Och sen, det är någon till vi vill tacka, eller hur Fabian?
Ja, sist men absolut inte minst, ja, då vill vi faktiskt tacka dig, kära lyssnare. För utan dig hade det inte funnits vi. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.